Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Här kommer Carlqvist från Bulgarien och har vi med oss Maria i Trelleborg?
Ja, det har vi. Goddagens alla och välkomna till, vad då Ingrid?
Till nyhetshelgen nummer 22 som heter Pang, pang, du är död. Nu tror vi visserligen inte att Jeffrey Epstein har blivit skjuten, men pang, pang, du är död, det är liksom, säger ju allt vad det handlar om, tycker vi.
Ja, det tycker vi.
Och så ska vi prata om den här norska moskéattacken och lite grann om Frankrike som håller på fullständigt rasa samman som en demokrati med yttrandefrihet. De är faktiskt, ja, det är mycket där som är värre än i Sverige.
Mm. Ja, Frankrikes fall har du kallat det. Ja, men hur är läget i Bulgarien då?
Jo, det är väldigt bra. Det är ju skönt väder och nu har vi äntligen badat i havet. Igår, för det har varit så mycket annat med allt trassel med avstängningar och intervjuer hit och dit, du vet. Men igår kom vi äntligen ner till stranden och det var 25 grader i vattnet.
Wow!
Det var bara ligga och flyta omkring där och så. Nu har jag badat i Svarta havet.
Härligt.
Men jag tänkte jag skulle berätta en väldigt intressant sak om gatuhundar i Bulgarien. Vi ska ju också prata lite om det här med djurvänner och så, om vi hinner med det. Men då är det så här, förstår du, att här springer de omkring jättegulliga hundar som är gatuhundar, men de är rena och de ser liksom, de är vänliga och folk är väldigt förtjusta i dem och ger dem korvar och sånt där. Och du vet, gatuhundar brukar ju vara smutsiga och lopp infekterade och de kan få rabies och allt möjligt, så undrar man ju, vad är det här för en grej? Har du någonsin sett gatuhundar som går omkring och ser ut som om de tillhör människor, fast de tillhör alla?
Aldrig någonsin. Jag förknippar gatuhundar med rätt så äckliga saker. Jag vet inte om du minns vad vi såg på Rådos till exempel.
Ja, usch ja.
Mm. När du och jag satt och käkade lok så var det en gatuhund som bajsade precis utanför restaurangen.
Yeah.
Och den hade diarré.
Ja, det var inget trevligt. Nej, och sen så upptäckte vi då efter några dagar att de har en sån här grön märkning i örat. Så då började vi fråga runt, vad är det här för någonting? Är de märkta? Alltså först trodde man att det var någon ägare som kanske satt på en bänk intill. Men så såg vi att alla de här hundarna här. Så jag gjorde lite research och det visade sig att Bulgarien har länge haft problem med just såna där hemska, sjuka, kanske rabiessmittade gatuhundar. Och det har varit väldig diskussion, vad ska man göra åt det? Och det har till och med kommit förslag på att man skulle samla in allihop och avliva dem. Men bulgarerna är uppenbarligen djurvänner, så det här var inget populärt förslag. Så nu i våras så har man satt igång en stor operation där man samlar in hundarna, tar in dem till djursjukhuset, märker dem, gör dem fria från loppor, ger dem en spruta mot rabies och steriliserar dem. Så att det här problemet med gatuhund, nu är det inget problem tycker jag, för de är dödsöta allihop liksom. Men det kommer ju att försvinna, för de kan inte föröka sig.
Nej. Ja, sådana program har jag hört talas om tidigare. Jag tror det finns i Thailand bland annat.
Ja.
Och just att man, och även med katter.
Vi ser nästan inga katter här, så jag undrar om de har gjort något annat med dem, ska jag säga det.
Nej, men jag tror att det finns i USA med katter, vill jag minnas. Och just det där att man släpper ut dem igen, men man kastrerar dem. Du vet, så att då löser ju problemet sig av sig självt efter ett tag.
Ja, precis. Men just nu så, jag tror folk är väldigt glada i det. För jag ser många människor som ger dem mat och korvar och vatten och sånt där.
Ja,
så de har blivit en sån, nästan en turistattraktion.
Jaha, där ser man. Du får ta lite bilder.
Ja, det har jag redan gjort, men jag ska ta några fler.
Ja. Du, ska vi lämna Bulgarien, höll jag
på? Ja, nu ska vi till Sverige. Ja, det ska vi göra. Och det var ju länge sedan vi såg, du vet, opinionsundersökningar. Man gör väl inte så många sådana under sommaren. Men idag så kom Inizio, du vet, Aftonbladets undersökningsinstitut. Och de har lagt den bakom betalväg, men samtiden har varit inne och läst. Och det intressanta med den är att det har inte blivit någon Sabuni-effekt överhuvudtaget.
Mm.
Nu kan det ha lite att göra med att det är sommar och sådär, men jag menar, en ny valpartiledare brukar nästan alltid innebära en boost. Men Liberalerna är under spärren, de ligger på 3,6%, och där ligger också Miljöpartiet. Heja, heja!
Bra, vilken glädje med.
Ja, verkligen. Och då har de räknat ut att om det hade varit val idag, så är det alltså så att de konservativa partierna, det vill säga Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna, de skulle alltså få majoritet och få 179 mandat mot det vänsterliberala regeringsblockets 170 mandat.
Minsan, minsan. Mm-hmm. Jaha, är det synd att det är för långt i nästa val?
Ja, ja, det känns fruktansvärt.
Ja, det gör det. Det gör det. Det känns som en evighet. Det är ju 3 år till, men ja.
Ja.
Ska vi behöva dras med de här rödgröna galningarna fram till det, så undrar man ju.
Ja. Ja, det är inte alls kul. Men du, så vill jag också notera det här att Metro ju nu går i graven fullständigt. Det har ju varit på gång länge. Men igår eller idag så kom det ju ut att de ska ju behålla varumärket då, metro.se, och göra om det till en debattsajt.
Om man tänker... Där man ska tala för att vara med.
Ja!
Stod det hela rätt.
Visst! En privatperson som vill publicera en debattartikel får betala 5000 kronor och företag får betala mycket mer. Alltså, jag förstår inte hur de har tänkt.
Jag sitter bara och gapar. Vad tror de att det finns för marknad för detta? När det finns så mycket, alltså, gratis forum där man kan debattera.
Ja.
Då skulle någon vilja betala dem 5000 kronor. Det var det dummaste jag har hört.
Ja, det är helt snurrigt. Och jag menar, alltså, tänk på en, alltså, Newsmill var ju jättestort när det kom från 10-12 år sedan, men det kostade ju inga pengar. Och det var ju också då när tidningarna hade börjat ta bort sina kommentarsfält, och de har ju fortfarande tagit tillbaka dem, men man kan kommentera på alternativa medier, man kan kommentera på sociala medier. Så att, och jag menar, företag har ju Newsdesk, vad heter det? My Newsdesk, där de lägger ut sina grejer. Nej, det här verkar ju helt snurrigt. Företag skulle kunna betala upp till 50 000 kronor.
50 000?
Ja.
Jesus. Ja, nej, men det kanske säger någonting om varför de gick i kong. Men har man inte bättre koll på läget än så här, så ja.
Ja.
Då lär man inte komma någon vart.
Nej, men exakt. Och jag sörjer då sannoliken inte Metro.
Nej, det tror jag. Sörj då saknad av ingen, brukar man ju säga.
Ja, exakt.
Nej, och det slipper man se de äckliga tidningarna ligga och skräpa överallt också. Så att det är även bra för miljön. Jaha, och nu till dagens stora nyhet, Ingrid.
Ja. Jeffrey Epstein hittad död i häktet. Så jag hörde någonstans att det har inte hänt på hur många år som helst att någon har lyckats ta livet av sig i det här New York-häktet. Manhattan, nej, vad det nu heter. Men alltså, tror vi att han har tagit livet av sig, Maria?
Nej, inte för 5 öre. Det skulle vara helt... det är helt osannolikt.
Ja.
Om du frågar mig att han skulle ha gjort det själv. Alltså, inte bara därför att, precis som du säger, det är väldigt svårt att ta livet av sig på det här häktet där han sitter. Utan också därför att, som Stefan Molyneux påpekade, så har han inte den personligheten. Han är en typisk sociopat.
Och narcissist.
Och narcissist, precis. Han har alldeles för hög uppfattning om sig själv för att någonsin ta livet av sig. Så att han är inte den personlighetstypen. Och jag kan ju tänka mig att han också kände att han hade ett ganska bra case.
Ja.
Du vet, alltså att han skulle kunna försvara sig i rätten.
Mm.
Så att liksom, ja, det finns ingen anledning för honom att ge tappt i det här läget.
Nej, precis. Utan medan det däremot finns väldigt många andra människor som drar en lättnadens suck över att han är död. Därför att nu kommer ju hela målet att läggas ner. För det är ju inga andra som har delgivits misstanken. Okej, de kan ju fortsätta utreda det. Och vart har den här före detta flickvännen, bordellmamman Ghislaine Maxwell, tagit vägen? Hon har inte synts till överhuvudtaget. Så att nog finns det andra människor man skulle kunna gå efter. Men utan huvudpersonen själv så blir det väldigt, väldigt svårt.
Det är också väldigt intressant att se hur mainstream media beter sig, mainstream-medierna beter sig angående detta, för att de kämpar ju nu som galningar för att pusha det här narrativet att han har tagit livet av sig.
Yeah.
Och det är ju liksom ingen som riktigt tror på det, och jag såg ett klipp med Tim Pool där han liksom påpekade just det, att alltså, det här är ju inte bra när mainstream-medierna lägger fälleben för sig själv så mycket att ingen tror på någonting de säger till slut. Mm.
Det är precis där alltså, de har hamnat nu. Och det första, när vi fick nyheten då, så tog det ju bara någon timme, och så hade Aftonbladet en artikel ut om att nu sprids konspirationsteorierna, och till och med Donald Trump har retweetat en sån här sak. För Aftonbladet vet naturligtvis hur det har gått till. Alltså, då var han inte ens obducerad, och ingen visste någonting. Men Aftonbladet slår fast att han naturligtvis har begått självmord, och att Donald Trump är en fullständig stolle som sprider vidare såna här foliehattsteorier.
Nu var det ju då det intressanta som hände, att sen började alla möjliga, även högt uppsatta demokrater, som till exempel Alexandria Ocasio-Cortez, och twittrar om det här. Hon skrev någonting i stil med att det här väcker många frågor som kräver svar eller någonting sånt där.
Mm.
Så då är hon tydligen också en stolle och konspirationsteoretiker. Och det var intressant att notera att så fort folk från den sidan också började ifrågasätta vad som har hänt, då tystnade de lite.
Yeah.
Mainstream-medierna. Och lugnade de sig lite med det här med självmords, att pusha den här självmordsgrejen då.
Mm.
Men alltså, grejen är ju att han har ju redan försökt ta livet av sig, notera nu kaninöronen här, en gång innan i slutet av juli, eller hur?
Ja, precis. Och då hade han ju tydligen en medfånge där inne i sin cell, någon som heter Nicholas Tartaglione. Och då sägs det att det var han som försökte döda den här Epstein då. Och han kan ju ha fått ett uppdrag, om det nu var så det gick till. Han kan också ha, ja, han kan ha gjort det för att han hatar pedofiler, men det är ju mindre troligt. Utan i så fall har han ju fått ett uppdrag. Och för att han själv skulle kunna få strafflindring plus pengar och sådär. Men det var det som hände efter då, det här första, tror jag, mordförsöket. Det var ju att han flyttades till en sån här suicide watch, alltså där de har bevakning hela tiden. De har kameror påslagna och de har människor som går dit och tittar till dem hela tiden. Plus att de har inte vanliga kläder på sig, utan de har så här pappkläder och papplakan och sånt där. Det ska inte gå att ta livet av sig. Och även om det finns andra saker där inne, som jag förklarade för, då efter det försöket, så är det jättesvårt att göra det på sig själv och stå på knäna och med hjälp av tyngdkraften försöka att strypa sig själv. Det är ytterst få som klarar av det. Men det är klart, med en fot i ryggen så går det kanske lite lättare. Någon annans fot alltså.
Ja, men på den här suicide watch-avdelningen så ska det ju vara omöjligt.
Mm.
Men då hände ju någonting intressant.
Ja, då hände ju det att en psykolog för några dagar sedan sa att nu behövs det ingen övervakning längre. Han är frisk och redo. Han kommer inte att försöka ta livet av sig igen. Så då flyttar de honom tillbaka till en avdelning där man inte har så bra kontroll. Och vad händer då? Jo, då lyckas han mörda sig själv. Och dessutom så har vi båda tillfällena alla övervakningskameror varit avstängda.
Alltså, det är det dummaste av allt. Det är som Stefan Molyneux sa, jag har spelat in tusentals klipp, sa han.
Mm.
Och inte en enda gång har en kamera gått sönder.
Nej. Och det påstås i ett fall, det var väl senaste nu, att det var någon underhållning man skulle göra på det här, att man skulle se över systemet och sådär. Nej, men det är så uppenbart fullt av lögner detta. Och frågan är bara, kommer vi någonsin att få reda på hur det här gick till? Ja, vi får väl återigen sätta vårt hopp till Donald Trump, för att jag tror att han är extremt missnöjd över detta. Som du och jag har sagt innan, att vi tror att det är han, att det här är ett led i hans arbete mot den djupa staten.
Ja, och det är precis, och drain the swamp, alltså det här är rent handgripligen sådana saker som det går ut på, att dränera träsket. Och Jeffrey Epstein har det ju visat sig nu, inte minst genom vår nya favorit Amazing Polis Research. Han har ju så fruktansvärt mycket kontakter med alla möjliga människor åt alla tänkbara håll och kanter. Så att man blir alldeles snurrig när hon går igenom det. Så att det här träsket är brett och djupt, kan man väl säga.
Ja, och som vi pratade om för några veckor sedan, Steve Pashinsky tror jag att det ska uttalas. Vi kallar honom Steve P då, för vi var osäkra på hur man uttalade hans efternamn. och han har gjort en ny video nu, så här korta video som han gör på 5 minuter. Och han säger ju att han var både CIA och Mossad. Och han pratar om att liksom Trump har nu stuvat om, så de som liksom utreder hans viktigaste frågor, det är den militära underrättelsetjänsten. För det är den enda underrättelsetjänst som inte är fullständigt infiltrerad eller kan infiltreras av exempelvis Mossad eller KGB. Alltså det kan vara alla möjliga. Men här är det starka krafter som har varit i görningen, och detta var deras mardröm, att Jeffrey Epstein skulle ställas inför rätta och göra en deal. Som du sa, hade han möjligheter att klara sig genom att säga att detta har jag ju redan gjort en uppgörelse om, jag har inte gjort något efter det, ni kan inte åtala mig en gång till. Det hade kunnat dra ut på det väldigt länge. Men också genom att göra en ny deal. Eftersom det man ville var ju inte bara att fälla Jeffrey Epstein, utan att dränera hela det här träsket.
Precis. Exakt. Och så som det har påpekats flera gånger av olika människor, så Jeffrey Epstein är nobody i detta. Han är bara någon slags portvakt, eller ja, vad man nu ska kalla det. Det här träsket, som sagt, det har grenar och förgreningar precis överallt. Och nu spekuleras det ju mycket i då, är det Clinton som ligger bakom det här? Yeah. Bill Clinton har ju uppenbarligen varit på Epsteins ö ett flertal gånger, och det sägs att även Hillary har varit där. Jag vet inte om det stämmer, men det känns ju som att de ligger lite risigt på det. Men då såg jag, nu har jag sett många klipp om detta, så jag vet knappt vem som har sagt vad. Men det var någon som sa, tror det var Molyneux, tänk större än Clintons. Det här går ännu högre upp. De är ju egentligen alltså avpoliterade nu. De är så pass gamla liksom, och ointressanta. Så att think bigger. Vad han nu kan ha menat med det. Men som sagt, det vissa pilar pekar mot den brittiska kungafamiljen till exempel.
Ja, är det någon som drog en lättnadens suck när de fick reda på det här så kallade självmordet, så var det familjen Windsor. Därför alltså det har ju redan varit så många skandaler i den kungafamiljen, men det här skulle ju vara så extremt om det kom ut att liksom prins Andrew hade gjort sig skyldig till barnvåldtäkter.
Ja, jag kan inte tänka det. Nej, alltså det hade ju, jag tror det hade sänkt hela monarkin i Storbritannien.
Ja.
Tror inte det, det hade varit slutet för. Så att, ja, men det, vi, vad tror du? Kommer vi någonsin att få veta vad som hände här då?
Ja, det troligaste är väl nej. Men jag tror att Donald Trump, han kommer att göra allt han kan för att hålla liv i det här fallet och att ta reda på vad det är som har hänt. Han måste ju vara riktigt förbannad nu.
Ja, det ska bli intressant att se vad som händer under de kommande dagarna. Men de har ju gjort en obduktion men inte gått in ut med resultatet igen.
Nej, men jag fick höra här en fågel som viskade om att den här patologen, den här obducenten Barbara Sampson, hon hade tydligen sagt väldigt så här, att det finns någon slags skador mot halsen, men de var inte typiska för en snara.
Ja, okej.
Men det här har jag inte sett konfirmerat någonstans, men det är som jag har fått till mig via mina källor.
Alltså det är ju så här också, det var också Molyneux som sa det, tror jag, att det här, att fattar ni hur desperata de är om de gör någonting sånt här, fastän alla kan se vad de har gjort.
Alla förstår att de har mördat honom. Men ja, då är ju frågan, det var kanske ändå bättre. För att det blir svårt att liksom kanske reda ut vem som har gjort vad och vem som höll i trådarna.
Ja, men precis. Och då blir man ju, man får ju nästan svindel när man tänker på vad som hade kunnat hända om de inte hade kommit åt honom.
Ja.
Alltså om han verkligen hade snackat, vad hade vi fått reda på då?
Men de, var det inte så att han hade redan, de släppte något dagen innan han dog, så släpptes det ut något dokument med en massa namn, framförallt demokratiska politiker. Jag har inte sett det själv, jag har bara hört folk prata om det.
Jo, alltså de släppte i fredags, så släppte de massa tidigare sekretessbelagda handlingar. Jag har inte hunnit gå igenom vad de innehåller, men det var väl en massa vittnesmål som tidigare har varit sekretessbelagda. Så att, men jag vet inte riktigt, har man fått veta någonting om vad Epstein själv har sagt i olika förhör? Eller?
Nej, det har jag inte kunnat hitta i alla fall.
Jag vet ju också att jag läste att hans advokat fixade så att de fick ha en egen assistent med under obduktionen.
Jag tror till och med att han fick göra en egen, eller fick han bara vara med?
Han fick vara med och observera, tror jag.
Okay.
Men ja, nu går ju ryktena liksom hejvilt om att det var inte han.
Ja visst, det är ju en teori då liksom, att de har smugglat ut honom för att de förstod att han var i fara liksom. Så antingen skulle det då vara liksom Trump som har smugglat ut honom för att han skulle överleva, eller så är det då liksom den djupa staten CIA, Mossad, som har tagit ut honom och sen så har han fått en fullständig makeover med plastikkirurgi och sådär, och så kan han ligga på Bahamas eller någonting och resten av sina dagar. Det tror jag inte på. Jag tror han är död, men däremot så tror jag inte ett ögonblick på att det är självmord, och det tror jag inte, ja, någon mer än Aftonbladet och andra mainstream-medier längre tror på.
Nej, alltså det är, men det som är mest häpnadsväckande, det är ju som sagt just att de gör det här fast det är så uppenbart vad som har hänt.
Då förstår man hur rädda de var.
Ja, precis. Du såg en lite annan läskig grej på Twitter apropå detta.
Ja, Tommy Robinsons, alltså talesperson nu, han är Avi Yemeni. Han skrev häromdagen att ja, som Tommy Robinsons officiella talesperson så känner jag mig tvungen att berätta att han absolut inte och inte kommer att planera något självmord. Om någonting händer honom så är det mord. Jag vill bara säga det så att inte folk undrar efteråt.
Otroligt läskigt.
Ja, visst är det.
Men hur länge, han har väl inte, han kan väl inte ha jättelång tid kvar.
Nej, kan det vara en månad kvar eller någonting?
Ja.
Och som sagt, vi har inte hunnit prata om det, men det händer ju konstiga saker på hans sida nu när han sitter inne, och det är en massa bråk och tjafs och folk som, ja, jag vet inte riktigt vad som kommer att hända när han kommer ut.
Nej,
vi får väl hålla ögonen
att han kommer ut helskinad i alla fall.
Ja, det gör vi då sannoliken.
Har vi mer att säga om Epstein? Vi följer utvecklingen där såklart ju, och får säkert anledning att ta upp detta även i nästa podd.
Ja, men absolut. Nej, men alltså, nej, det finns ju inte så mycket mer att säga ännu, mer än att vi är övertygade om att han har blivit mördad, och vi hoppas att vi kommer att få reda på sanningen och att de som är skyldiga kommer att ställas inför rätta, men chanserna är nog ganska små.
Tyvärr är det så. Jaha, och mer då, Ingrid?
Ja, nu ska vi prata lite om Frankrike. Det var, jag brukar ju inte hänvisa till Gatestone längre eftersom jag är lite putt på dem. Men det var,
kan man uttrycka det.
Ja, kan man göra. Men det var en väldigt intressant artikel igår om hur Frankrike sjunker långsamt ned i kaos. Och det är en fullständigt förfärlig artikel där det visar sig att, alltså Macron, det har vi ju vetat länge att han är han är ju inte klok, men han är ju, framförallt är han ju globalisternas nickedocka, och hans uppgift är ju att i princip förstöra det franska Frankrike. Och det vi ser nu, det är dels att polisen griper in väldigt hårt mot de gula västarna som fortfarande demonstrerar, fast inga mainstream-medier i världen rapporterar om det. Nej. De är ju så brutala mot fransmännen som demonstrerar mot Macron och mot hans politik. Nu har de till och med infört lagar som gör att polisen kan gripa folk i förebyggande syfte och hålla dem i häkte under ett antal timmar för att man misstänker att de skulle gå till en demonstration. Det är redan flera personer som har blivit utsatta för detta.
Helt sjukt. Helt sjukt.
Ja, det
är
ju
drakoniskt.
Ja. Och jag menar, hur kan detta hända i Europa, i vår civiliserade Europa, samtidigt som muslimer i Frankrike, de är ute och demonstrerar och tjoar och slår sönder saker och slåss, medan polisen är väldigt försiktiga med dem.
Ja, alltså den här boken som han
Underkastelse.
Skrev, exakt, Michel Houellebecq. Den känns mer och mer som en sann bok, eller så, som en dokumentär.
Ja.
Den handlar ju om, ja, du kan sammanfatta det.
Ja, att fransmännen väljer en muslimsk president därför att de är så rädda för att få Marine Le Pen. Och när den här, han är ju en ganska moderat muslim, så att vi röstar väl på honom då. Och så blir, det tar inte alls lång tid förrän då Frankrike blir ett sharia-samhälle. Och där väldigt många inom etablissemanget konverterar till islam. Därför att annars har man ingen karriär kvar. Man kanske inte blir av med huvudet. Men man har åtminstone inget jobb kvar.
Nej.
Och den är väldigt läskig. Och det är liksom så här, ja, det är en dystopi. Men alltså det här är ju fullt möjligt i ett antal europeiska länder. Det är därför det är så skönt att vara i Bulgarien. Ja. För du vet, här kan man plötsligt, känner man efter liksom ett bara ett par timmar, så känner man hur axlarna sjunker ner och man bara tittar sig omkring och ser vänliga ansikten överallt och inga människor man är rädd för, inga hotfulla människor, ingen aggressivitet som ligger och bubblar under ytan hela tiden.
Nej, det måste vara fantastiskt skönt. Och ett annat sånt land som vi kan ju ta den här nyheten om Ungern, när vi nu ändå är igång och pratar om Östeuropa. Att de får ju jättemycket skit och skäll från västeuropeiska länder. Att de är så odemokratiska och usch vad hemskt det är Ungern. Men vad händer egentligen i Ungern? Jo, de har tvärtom stärkt yttrandefriheten nu visavi sociala medier.
Ja, deras justitieminister, en kvinna, gick ut igår tror jag det var, eller förrgår, och sa att nu får det vara slut med det här. Sociala medier får inte lov att censurera människor på det här sättet. Vi står upp för ungrarnas rätt till yttrandefrihet, så vi ska ta i med hårdhandskarna mot det här. Samtidigt som den svenska regeringen i smyg tar kontakt med Google och får dem att stänga av först webb-tv, och sen när det blev för pinsamt när du och jag avslöjade det, så kom webb-tv tillbaka och så var det vi som straffades istället. Och det är mycket intressanta saker på gång. Vilgot och jag, vi har lite planer på vad vi ska kunna, hur vi ska gå vidare med det här, för att det här är väldigt allvarligt, och Vilgot redan igång och pratar med jurister och sådär om vad vi ska kunna göra. Jag vill inte avslöja någonting igen, för att vi får se när det kommer, men du förstår, det här är ju det, alltså, det, jag önskar att detta blev liksom uppenbart för fler människor, att svenskar skulle sluta tro att Sverige är det bästa landet i världen och att vår demokrati och yttrandefrihet är för evigt tryggad. Glöm det. Det är de gamla kommunistländerna som står upp. Det är liksom upp och nervända världen. Sedan muren föll så är det alltså de gamla kommunistländerna som står upp för demokrati och yttrandefrihet, medan väst sjunker in i ett islamiskt, kommunistiskt, totalitärt mörker.
Oj, det var ord och inga visor du.
Ja. Ja, men så är det, och det är fruktansvärt att säga.
Bara för att jag inte vet vad jag ska göra, ska jag gråta liksom. Du har helt rätt naturligtvis. Och jag tror att anledningen till att detta kunde hända är just att man i Östeuropa är mer försiktig med sina rättigheter. Alltså, man vet vad totalitarism innebär och är därför väldigt vaksam på alla sådana tendenser, medan vi i Västeuropa har blivit bortskämda och tar allt det här för givet och tycker liksom att ja, men det kan inte, vi behöver inte, är inte så noga med det, och det, vi är så bra, och du vet.
Ja. Och frågan är, kommer, när det äntligen blir val i Frankrike, de har nog inte val förrän 2022 tror jag. Ja, det är samma som mig, va? Ja, hur som helst så skriver den här Guy Millière, som han heter i den här långa artikeln i Gatestone, att det är inte alls säkert att Marine Le Pen kommer att vinna, även om fransmännen nu är rasande på Macron. För att ungefär som i den boken Underkastelse så kommer de antagligen att välja Macron en gång till, och det finns ju ingen annan opposition, för flera partiledare från de tidigare partierna som slogs om makten, konservativa och socialister, de gick ju med i Macrons parti efter att han hade vunnit. Så det finns liksom ingen annan opposition, och jag funderade på detta. Vad är det? Varför skulle folk, när de vet hur fruktansvärt det är med Macron, och de vet att Frankrike, det franska Frankrike, håller på att gå under och deras yttrandefrihet tar sig ifrån dem, skulle de verkligen hellre välja det en gång till istället för att satsa på ett nytt kort som Marine Le Pen? Ja, jag tror, förstår du, att det här har att göra med det här att folk inte vill att det ska vara så otäckt. Alltså, för att Marine Le Pen säger ju, det här är ett problem och vi måste på något sätt tygla islam och muslimer i Frankrike. Medan han säger, åh nej, det går att lösa, vi har bara lite kvar och vi ska försöka ännu en gång och det ska bli bra. Alltså att folk hellre vill ha ett positivt budskap trots att de ser att allting rasar samman runt om dem.
Det kan ligga mycket i det du säger nu, och detsamma gäller nog här i Sverige, skulle jag tro, att folk, verkligheten är för otäck så folk väljer bara att blunda helt enkelt. Det tar emot att behöva säga det, men jag tror att det är så i många fall alltså.
Ja, och framförallt svenskar, jag menar, fransmännen är då ändå lite gott gry i, de är ändå ute på sina gula västar demonstrationer, men det är klart, det är ju en liten del av befolkningen, men den är ju ändå ganska synlig, eller den hade varit synlig om mainstream-medierna hade berättat om den. Men jag såg också The Duran, de som vi gillar, Alex och Alexander, och där de diskuterade just den här artikeln från Gatestone, och då säger han, Alexander McCurris, chefredaktören där, att Frankrike har förlorat sin själ, och han berättar om hur han hade liksom bodde i Paris när han var yngre och han rest mycket till Frankrike, men nu var det några år sedan han var där, och så hade han varit där ganska nyligen och sa att det är så påtagligt i luften, i atmosfären, och det är ungefär det jag känner när jag kommer hit, att jag plötsligt kan liksom pusta ut och känna mig trygg, och medan fransmännen, de har tappat det. Alltså de går omkring och är livrädda. Och så gjorde han jämförelser med Viktor Orbán och den gamle franske presidenten från 60-talet, Charles de Gaulle.
Ja.
Och säger att de påminner väldigt mycket om varandra. De är nationalister, de är liksom katoliker, de är troende och de står upp och de tycker illa om islam. Och allt det som de Gaulle hyllades för, alltså från andra världskrigets slut och liksom fram tills han dog, eller jag vet inte om han dog på sin post eller om han avgick, då var det jättebra. Fransmännen var ju superfranska och liksom, det är klart vi är nationalister. Och Viktor Orbán säger exakt vad de Gaulle sa på den tiden. Men det som var bra då, det är fruktansvärt nu. Det är hat och hot.
Men exakt samma sak gäller ju de svenska socialdemokraterna. Alltså det som Jimmie Åkesson säger nu var ju inget konstigt. Alltså det är bara rent sossesnack från typ 50-talet eller 60-talet.
Ja. Ja.
Så men det måste vara, alltså skiftet måste ha liksom inträffat när vänsterns väljare börjar få det bättre. Alltså det har vi ju varit inne på tidigare, att de måste importera ny valboskap därför att deras kärnväljare röstar inte på dem längre.
Jo, och så denna hybris då, att de tror, eller har liksom, du vet, inbillat sig att det spelar ingen roll var människor kommer ifrån.
Ja, det är precis, de tror på den här tabula rasa teorin då liksom, med alltså oskrivet blad och allt det här liksom. Och det går med social, framförallt i Sverige, den här totala övertro på social ingenjörskonst, att det ska lösa precis allting. Och det kvittar liksom var du kommer från, om du är liksom eskimo eller kines eller sydamerikan eller från arabvärlden eller vad det är. Alla kan bli svenska i själ och hjärta.
Mm.
Och jag kan tänka mig att fransmännen har också haft lite sån hybris, för fransmännen har ju alltid tyckt att Frankrike är världens bästa land och att liksom, du vet. Så det kan, det, roten till det onda kan också vara en övertro kanske på att man är så bra att man ska reda ut allting.
Jag tror det ligger väldigt mycket i det. Men så fick ju liksom, det är precis som att det var murens fall som gjorde att allting gick åt skogen.
Ja. Ja.
Det hur det hänger ihop, det vet jag inte riktigt. Men när kommunistländerna fick sin frihet och när de införde demokrati, det var då liksom Västeuropa började gå åt det totalitära hållet.
Mm. Ja, det är intressant. Eller var det bara då det blev uppenbart?
Ja.
Kanske.
Så kan det ju också vara.
Jag vet inte. Jaha, tyvärr så måste vi väl prata om den här moskéattacken i Oslo.
Ja, jag tror vi måste göra det av några olika skäl. Det var ju ingen, det är också så typiskt liksom. Om muslimer har rejäl hundratals människor så blir det inte större nyheter än när en norrman inte har ihjäl några muslimer men tog sig till en moské med vapen och hade dödat sin styvsyster tidigare på dagen. Det är ju liksom det är så många konstiga saker som har hänt med detta. Att hela Norge, oh, nu ska de bilda ring runt moskén och skydda muslimerna och allt det här. Och Stefan Löfven, det är nästan det värsta av alltihop. Att han går ut och fördömer. Ja, kan du förklara för mig vad dessa fördömmande ska vara till för? Är det någon som tror att någon står och applåderar över en terrorattack?
Nej, det är så makalöst fånigt så det liknar ingenting. Det är då väl klart att det inte är någon vettig människa tycker att det är bra med terrorattacker.
Nej.
Givetvis.
Men det var ju inte bara det att han fördömde det. Utan nu var det ju dessutom det att han erbjöd Norge sitt stöd. Okej.
Okay. Ja.
Här har vi liksom...
På vilket sätt skulle vi kunna stödja dem om jag får fråga?
Ja, men alltså, lyssna nu här. Alltså, vi har i Sverige upplevt den kanske våldsammaste sommaren någonsin. Det är mord, det är våldtäkter, det är skjutningar, det är explosioner, det är bilbränder, det är allt. Säger Stefan Löfven någonting om det? Nej. Men en norrman går till en moské med vapen, lyckas bara lindrigt skada en. Och då erbjuder Stefan Löfven hela Sveriges hjälp!
Ja, visst. Nej, det är ganska... Skamlöst, är det rätt ord eller?
Ja, det tycker jag. Det är skamlöst.
Sen är det ju ingen som riktigt tar Stefan Löfven på allvar, tror jag. Vi såg ett litet klipp med Tim Pool när han pratade om fake news kring detta. Att det hade rapporterats att den här Philip Manshaus, kan han heta det?
Ja.
Den misstänkte unge mannen, att han påstods ha postat på 8chan innan han gjorde det här då.
Mm.
Men som Tim Pool konstaterade, 8chan har legat nere nu i jättelänge, i typ en vecka, 2 veckor.
Mm.
Så att, och det var ju då New York Times som rapporterade detta, och då menade Tim Pool på att det här är ett jättebra exempel på varför ingen tror på mainstream-medierna längre. De gör ju inte ens grundläggande research om saker uppenbarligen.
Nej.
Det var ju jättelätt att kolla. Är Chan uppe igen eller inte? Det var ju bara att gå in på sajten och titta. Så kunde man konstatera att nej, det var den ju inte.
Mm.
Så han kan ju inte ha postat där, för den har legat nere.
Nej, och detta handlar ju om att varje gång en vit person gör någon mer eller mindre misslyckad attack mot en moské, då är det jätteviktigt att liksom säga, jaha, han var högerextrem och han hade hyllat Breivik och han hyllade Christchurch terroristen, och han hade säkert postat på 8chan. Alltså det är liksom många bäckar små, och de bryr sig inte ens om att kontrollera det, för de vill att det ska vara sant, för i deras värld så är ju högerextrema de farligaste som finns.
Ja, precis. Och i det här klippet så pratar han också till en pool om Epstein då, apropå den här Oslo fake news liksom. För han menar på att I och med att ni inte klarar av att göra grundläggande research och folk uppmärker det, alltså att ni gör sådana här enkla fel, hur tror ni då att någon ska tro er vad det gäller Epstein, att han skulle ha begått självmord? Mm. Det är ju ingen som tror på det.
Nej.
Liksom, i och med att mainstream-medierna saknar all trovärdighet.
Precis, och det är så konstigt, alltså vi har pratat om detta flera gånger, men det här med att journalister, när du och jag jobbade på de stora redaktionerna, så det var ju så att man som journalist, man visste att man hade alltid the upper hand, alltså man hade alltid övertaget mot läsarna. Jag menar, om man skrev någonting så var det någon som skrev ett genmäl, så fick man ju alltid själv sista ordet. Och vi visste att vi satt inne, vi visste hur man tog reda på saker, och det kunde ju inte, detta var ju före Google. Så det var ju jättesvårt för vanliga människor att ta reda på om det var sant eller inte. Men det märkliga är ju att journalisterna fortfarande tror att detta förhållande råder.
Ja. Helt fantastiskt. De är de sista som verkar fatta hur nyheter sprids och hur människor liksom konsumerar nyheter och tar reda på saker på 2000-talet.
Ja.
Alltså journalisterna verkar sitta fast i 90-talet.
Ja.
Någonstans.
Och det kommer att bli deras död. Jag hoppas det, ja, därför att det går inte att reformera de här tidningarna. Jag såg att Samnytt, Kent Ekeroth, hade gjort en intervju med alltså Mikael Vilgot och Lennart Mattikainen från SwebTV. Och där berättade han ett par intressanta saker, Kent. Och dels att någon månad nu för inte så länge sedan så hade Samnytt fler besökare på sin sajt än vad Sydsvenskan hade. Det går lite upp och ner, men du förstår, vi nafsar dem i hälarna. Och detta måste de ju själva också vara medvetna om. Men också det att han konstaterade att det går inte att reformera dem. Alltså de journalister som arbetar där, de är ju aktivister. Och de är ju inte intresserade av att ta tillbaka gammaldags hederlig journalistik där man har sanningen som sin ledstjärna. Så det är nu bara bra om de dör.
Mm.
Och så tar vi över.
Mm. Tidningarna alltså, ska vi ju då understryka.
Ja, inte journalisterna. Nej, jag tror inte sånt.
Jag kan inte alls se hur de skulle kunna ha någon som helst framtid faktiskt. Därför att, och det här började man ju prata så smått om redan när jag började på journalisthögskolan 1996.
Mm.
Då hade ju internet liksom slagit igenom och man hade väl så smått börjat fatta att det här kunde bli ett hot mot papperstidningar.
Yeah. Vet,
men vidden av det hela var det ingen som begrep i det läget.
Nej.
Och det är det jag menar med att journalisterna fortfarande är kvar i 90-talet. Jag tror att de sitter och kliar sig i huvudet fortfarande på samma ställe som jag var 1996. Liksom. Att hur ska vi kunna vända detta, och de med olika ett premieinnehåll och hit och dit. Men alltså redan då så sa man att egentligen de enda papperstidningar som eventuellt skulle kunna ha ett existensberättigande i framtiden, det är väldigt smala nischtidningar som folk är villiga att betala för.
Ja, magasin. Liksom flugfiskenytt.
Exakt. Precis den stilen då, va? Så att... Men övriga, alltså papperstidningen som nyhetsförmedlare är ju lika stendöd som stenkakan.
Ja, så är det ju. Och det var ju naturligtvis också därför Metro gick i graven. Vem vill sitta och läsa 8-10 timmar gamla nyheter när man har alldeles färska breaking news i sin smartphone?
Ja. Nej, det går ju inte. Det är ju liksom som att försöka sälja sand i Sahara.
Mm. Men alltså det som ändå är, det som tyder på att de inte kommer att göra några förändringar som skulle möjligtvis göra att de kunde överleva, nämligen förändra sin journalistik och börja berätta om problemen och ställa makthavarna mot väggen, det är att det skulle någon redan ha gjort vid det här laget. Det här har ju varit uppenbart i åtminstone 10 år.
Mm. Jo, men jag tror att Kent har rätt i det när han säger att de går inte att reformera. De har valt sida, eller vad man ska säga, och de har valt ett sätt att tänka som nog är väldigt svårt att backa alltså ifrån.
Mm.
Så att
och framförallt så blir det ju färre och färre journalister kvar av den gamla skolan. Där sitter ju några kvar som jag tror mår fruktansvärt dåligt, men som inte vågar eller har, du vet, ekonomiska möjligheter att tala ur skägget och sådär. Men den nya kadern av journalister, de är ju uppfostrade i den här hjärntvättarskolan. De tror att deras uppgift är att uppfostra folket och inte att granska makten.
Absolut. Absolut. Ja, men det kan de ju, jag önskar dem lycka till med det, för det finns liksom ingen framtid i den typen av fake news.
Nej, så vitt inte regeringen lyckas med att få bort all opposition. Alltså att tysta alla oss som jobbar med riktig journalistik och som står på folkets sida. För att jag menar, det pågår så mycket, och du vet det här med varför, som Mikael Vilgot var inne på i vårt samtal, varför ställer Google upp på detta? Det är ett jätteföretag. Varför kommer de som en skolepåg när den svenska regeringen säger, nu ska ni komma upp här, ska ni höra vad vi har att säga? Ja, kan det ha att göra med att de får en massa skattelättnader?
Mm. Precis. Så att det har man ju förstått, att de har fått en jäkla massa fördelar vad det gäller att placera sina serverhallar i Sverige. Både skattelättnader och även andra förmåner av olika slag.
Ja.
Och det genererar ju inga arbetstillfällen.
Det varken skattepengar eller arbetstillfällen. Så varför är regeringen så intresserad av att få de här sociala mediejättarna att etablera sig i Sverige? Alltså Facebook har ju tydligen några enorma serverhallar i Luleå. Som för övrigt sprängs i den utmärkta boken Perfekt storm, som jag recenserade och som vi pratade om för några veckor sedan.
Mm.
Ja, där sätter muslimerna bomber i dem, så de är bara putsväck. Okay. Men det kan finnas ett annat skäl. Alltså dels är det ju pengar då naturligtvis. Att de slipper betala skatt och elektricitet och sånt. Och det är ju ett skäl. Men varför vill regeringen så gärna ha de här? Ja, var en lyssnare som skrev till mig igår att genom att placera allt det här i Sverige så kan sen FRA gå in och avlyssna allting.
Mm-hmm. Okej.
Okay. För att FRA får väl inte signalspana på sånt som sänds ut från andra länder. Men, alltså jag vet inte mer om detta, men det var en idé som jag tyckte var rätt intressant. Så att är det några av våra lyssnare som har bättre insikt i det här, så får ni väldigt gärna mejla oss.
Ja, ja, och apropå detta då och seriös journalistik, så vill vi ju som vanligt be er om ert stöd nu när vi ändå pratar om det. För Ingrid och jag försöker vara så hederliga som möjligt som journalister, både vad det gäller våra poddar och med artiklarna som vi skriver. Så att i beskrivningen på den här podden så hittar ni alla uppgifter om Swish och PayPal och bankgiro, och även på vår hemsida.
Ja, och vi kan ju också säga att nu har vi ju varit borta från YouTube i snart en vecka, och vi har faktiskt via Spreaker och Podbean nästan lika många lyssnare som innan vi förlorade YouTube.
Mm. Så det är ju väldigt glädjande. Jag tror att ni är en del nya som har kommit till. Och det är ju väldigt glädjande, och ni gamla, ni kan väl också hjälpa till att sprida nyheten att vi nu finns på Spreaker och Podbean. Jag vet att många, vi har ju legat på Podbean hela tiden ju, men nu har vi öppnat ett Spreaker-konto också. Jag vet att många föredrar den plattformen, för den ser lite annorlunda ut, den är lite mer användarvänlig kanske man kan tycka än Podbean, jag vet inte. Men sprid de goda nyheterna att vi inte någonsin tänker ge upp.
Nej, precis. Och jag vill bara säga en sak också om vilken slags journalistik vi sysslar med. Det är ju inte så. Vi är ju inte några opartiska journalister som bara tar reda på fakta och så får folk dra sina egna slutsatser. Utan vi är ju opinionsbildande journalister. Men när vi säger någonting som vi inte vet säkert, så talar vi om det. Det här är vad vi tror, och det finns en hel del bevis som talar för det. Och vi påstår inte saker rakt ut, vilket mainstream-medierna gör, trots att de inte har belägg för saker.
Mm. Nej, precis. Nej, vi brukar, som sagt, vi brukar försöka vara så intellektuellt hederliga som vi kan och redovisa våra källor och så vidare. Men alltid när vi skriver så lägger vi ju länkar till precis allting.
Ja, som vi kanske måste sluta med snart när den där länkskatten blir verklighet. Ja, det är så dumt alltså. Men du, nu har vi sa nästan ingenting om den där moskéattacken. Jag får bara säga det att det här, alltså, han är ju tydligen norrman, fast han heter Manshaus, som ju mer låter som ett tyskt namn, så de kanske har något tyskt påbrå, den här familjen. Och han är då tydligen miljonär, trots att han bara är 21 år gammal. Jag vet inte om det är en familjeförmögenhet som han har fått ärva, men han, ja, han ska sägas ha 3 miljoner norska kronor i förmögenhet.
Han äger en massa fastigheter.
Mm. Ja. Precis. Ja. Och vad som ligger bakom detta vet man ju ingenting ännu. Varför han alltså mördade sin 17-åriga styvsyster och sen gick iväg till moskén för att försöka skjuta folk där. Men när han dök upp till häktningsförhandlingen idag, vid lunchtid, så var han alldeles blåslagen. Mm. Fullt med skärsår i ansiktet och blåtiror och sådär. Och så log han och vinkade typ till fotograferna. Och han har vägrat säga någonting, om jag har förstått det hela rätt. Så att det, vi vet ju ingenting ännu. Det är väldigt konstigt alltihop.
Vi får se hur det... Stay tuned, som man brukar säga. Vi får se vad som kommer fram om den här personen. Du, ska vi hinna med en liten nyhet till innan vi tackar för oss?
Ja, vi tar väl det här med djurrättsgruppen som är mer... De bryr sig mer om att vara så kallat antirasistiska än om djurens välmående.
Mm. Det är ju tydligen en, för jag begriper, en Facebookgrupp då som heter Efterlysningar på djurplågare och djurkidnappare. Där meningen är att man då ska dela information och länkar och så att man kan ta fatt förövare till sån här hemska djurplågeribrott då. Men då visade det sig att admins i den här gruppen gillar inte att folk delar länkar till Samhällsnytt. Till exempel.
Som jag har skrivit väldigt mycket om djurplågeri.
Ja. Och folk får direkt liksom tillsagt då att vi ska inte ha rasistiska inlägg och delar ej från rasistiska sidor. Samnytt är ett exempel, skriver då admin. Mm. Och de varnar folk då för att lägga rasistiska länkar, för då kommer man att bli blockad.
Ja, och deras läsare då har ju blivit skitsura och skriver ju sånt här. Så det är viktigare att vara PK än att säga sanningen för att hjälpa djuren. Besviken, trodde man kämpade för djurens väl. Jag kämpar vidare i en annan grupp.
Ja, ja, precis. Och det gör ju alla helt rätt i att starta en ny grupp. Eller gå, du vet. Det tycker jag. Men jag kommer att tänka på den här Elise Rydahl. Var det inte så hon vaknade upp, liksom, att hon var en stor djurvän, och så visade det sig att väldigt många människor hon träffade som också var djurvänner visade sig vara sverigedemokrater?
Jo, visst, det var en del i det.
Ja.
Och om det, ni som inte vet vad vi pratar om, så är det en före detta vänsteraktivist som såg ljuset för ett antal år sedan och som nu har blivit intervjuad av Sweb TV till exempel. Mm. Och hon är ju djupt... djupt ångerfull för allt dumt hon gjorde och sa när hon var kommunist.
Mm.
Och ja, det här kanske kan få andra människor också att vakna upp.
Ja, jag vet inte. Alltså det är ju någonting, är det någonting svenskar inte kan med, så är det ju djurplågare. Alltså. Mm. Och det är ju som vi har pratat om tidigare i podden. Alltså det är ju alltså väldigt ovanligt att svenskar är djurplågare.
Mm.
Medan det däremot är väldigt vanligt i vissa andra kulturer där man inte har alls någon respekt för djur eller liksom ser dem som levande, tänkande, kännande varelser överhuvudtaget.
Mm.
Däribland då den arabiska kulturen där de hatar kanske framförallt hundar då extra mycket, därför att det anses vara ett orent djur som man kan plåga och göra lite vad man vill med. Det finns ju tyvärr väldigt mycket sådana YouTube-klipp från arabvärlden på djurplågeri.
Visst är det så. Men det är faktiskt nästan det roligaste med den här Samnytt-artikeln, det är ju att en av de här admin-människorna på den här djurrättsgruppen, Marina Stjernvall, som är den som har varit och blockat och sagt att ingen rasist, hon har själv skrivit på sin Facebook: jävla idioter, nu bara ett stenkast från mig, fan vad arg jag blir, vet inte vem eller vilka som är så oförstående. mot våra djur. Jag hoppas Migrationsverket, eller vad det heter när man lär sig svenska, samt alla tolkar upplyser nyanlända om att detta är oacceptabelt. Dessutom straffbart om det biter bättre. Nej, jag är inte rasist, men någonstans brister det i informationen. Visst kan Kalle och Johan också göra dumheter, men att plåga igelkottar har ökat.
Ja, ironin är total alltså, ja. när hon själv kliver ut som rasist då, va?
Bisarrt.
Ja, det är så roligt att man alltid blir in på Samnytt och läser den här artikeln, alltså, för det är så roligt att se hur en del spekulerar då, liksom, att hur kan det komma sig att det har ökat så mycket djurplågeri, och så får de sådana totala ding-dong-svar att ja, men det har alltid hänt, fast det är bara det att nu så rapporteras det. Nu finns ju internet. Så att,
jag vet minsann en händelse på 60-talet.
Ja.
Det är ungefär den nivån.
Jag vet en igelkotte som blev plågat 1962. Så, att, så här har det alltid varit. Ja, de är för roliga med sitt. Det har alltid varit så här. Alltså.
Ja.
Tror de verkligen att folk är så dementa att de inte har något minne? Liksom? Jag menar, man behöver inte vara jättegammal. Det räcker att man går... vad ska vi säga, 10 år tillbaks i tiden.
Mm.
15 kanske.
Ja, för att det i alla fall var väldigt mycket bättre i Sverige, även om den var långt ifrån bra. Jo, får jag bara tipsa också om att den har, det har vi inte hunnit prata om, att jag var med hos Luay Ahmed. Just. Och vi hade ett Q&A där han och hans lyssnare ställde frågor till mig. Alltså via Luay. Han läste upp frågorna. Och det blev ganska roligt, så att vi kan väl lägga länken till det. Och det får ni också gärna sprida. För jag kommer tänka på det när vi pratar om hundar och så. För att han, han tycker att det är så roligt att vi känner till sådana saker som att muslimer hatar hundar men älskar katter.
Jag kallar dig Imam Ingrid. För att du kan mycket om islam, så är det. Mm. Jaha du gumman, nu tycker jag vi tar och knyter ihop den här säcken för idag.
Ja, det ska vi absolut göra, och då hoppas jag att alla får... Vad är det för väder hemma i Sverige förresten?
Idag är det jättefint här i Trelleborg, det är varmt som tusan och solen strålar.
Okej, men nu har inga 25 grader i vattnet.
Det var inte alls det du ville höra. Nej, vi har inga 25 grader i vattnet, det har vi definitivt inte.
Nej, men hoppas ni får en jättefin vecka, och så hörs vi igen på fredag.
Det gör vi. Ha det underbart allesammans. Kram, kram.
Puss och kram.